Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i etern. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Skärtsligt välkomna!
Jag knullade mammas Jesus, jag knullade mammas lök. Jag ska göra skidor av din mammas kors. Vi ska prata om svordomar i veckan.
Fan i helvete säger du.
Jag tycker inte vi behöver säga så mycket mer, för det här är så inspännande.
Ja, det blir grovt.
Ja, det blir grovt.
Det är David Sedaris nya bok Calypso, så ni får höra.
Ja, tyst på kiss, vet du.
Och så pratar vi manliga förebilder och som ung bög, vilka manliga förebilder man hade. Och det kommer in på en väldigt intressant diskussion om genus och varför man blir homosexuell. Ja, vi vet inte.
Ja, herregud. Alltså. Ja. Forskning.
Forskning. Jättekul forskning. Och siffror. Vi pratar länge, om, länge och långsamt om siffror. Häng med. Skål.
Skål.
Mm, gott. Och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Johan Svensson.
Hej.
Hej. Och Micke Kasanovic.
Hej, hej.
Hej. Och vi är på andra avsnittet den här säsongen. Mm. Oh, jag är lite mätt, känner jag. Du kom med en enorm pizza.
Två pizzor.
Pizzor, ja. Mm,
två capricciosa.
Okay. Det där pizza här, det kommer ju också
från Malena Ernman.
Men ja, du har ju haft ett eget Malena Ernman-ögonblick.
Ja, eller det var, det var du som upplevde det.
Nej, jag noterade det. Ja. Du var ju när vi skulle...
Det var ju några år sedan på ICA.
Ja, just det. Ja. Och du var så himla... Alltså, du hade precis upptäckt riven ost.
Jag kommer ihåg det här. Det var lite så...
alltså, han var helt... Han var bara... Men gud vad käckt. Den är riven. Då kan man ha den direkt i tacosen. Och man bara, vem är du? Vad har du vuxit upp som har undgått?
Fast du reagerar inte på det där på en gång. Jag bara såg att du hade så här chockat. Jag kommer ihåg att du hade så konstigt ansikte. Så här, jag du kom på, där sa du
jag bara, det var någonting som var så fel. Men jag bara, kunde inte sätta fingret på. Varför är jag så chockad att han inte vet? Så bara, för att det är absurt. Det är som att säga så här, jag har... ICA, vilken trevlig butik att samla produkter. En massa olika produkter i samma hus.
Så som Paris Hilton som heter Walmart där.
Ja, och att sen att det var tacos också. Det tyckte det var roligt. Att du var... Du är bara skämt. Marina Ernman liksom var föregångaren, men det var ju ditt liv hon pratade om. Du var en vanlig tjej i jeans. Hej Micke.
Hej.
Hur mår du?
Jo, men bättre. Jag är fortfarande i någon slags konvalescens.
Jag älskar att vi har gått nu tills att vi blir så gamla bögar som den här podden. Nu pratar vi krämpor, sjukdomar.
Ja. Ja, men det är... och att vi inte kan säga anglicismer, utan man, tacos.
Tacos.
Eller spanglicism kanske blir.
Nej, men jag insåg ju nu när jag pratade med läkaren i veckan att det är väldigt skönt att få prata med någon, och hur jobbigt det är när man börjar tvivla på sin kropp.
Micke var med om någonting. Lyssna på förra veckans avsnitt. Ja. För du har svimmat, du hamnat på sjukhus och har haft blodpropp i lungan.
Ja. Och att inte veta så här, du vet, så här, vad, hon förklarade ju så här hur de uppkommer och att det inte är någon risk. Absolut, det jag har är absolut ingen risk för stroke eller hjärtinfarkt. Utan att liksom, det är ju, de hamnar i lungorna om de hamnar någonstans. Mm. Men du vet, helt plötsligt så börjar jag känna efter bara, nej, och nu högg det till där. Var det kanske? Ja, just det. Alltså, du vet, ja. Alltså det, och jag håller på lite tokig mig själv. Så det är så himla glad att nu att jag upptäckte ett jättebra pusselspel som heter Braid som har uppehållit min hjärna istället.
På telefonen?
Nej, jag vet inte om det finns telefon, men det finns till olika plattformar. Det är ett väldigt finurligt spel som använder tid som faktor i pussel. Mm. Det har varit jättepoppis. Så.
Det låter jätteglant. Ett pussel med tid. Okay. Hur mår du, Johan?
Ja, sen fick min nya höftprotes.
Så kan jag gå.
Äntligen ta några korta promenader om dagen.
Det är så skönt att komma ut.
Kan gå ut med soporna själv.
Men vad de väsnas ungdomarna.
Börja mig framåt och ta på mig ett par strumpor på morgonen.
Välkomna till bögministeriet 2031.
Och kunna göra sin egen toalett på morgonen. Gud.
Hur mår du, Robin?
Nej, men jag mår bra. Jag ska inte säga mina kroppsliga knäpp. Men jag har haft en lite hysterisk vecka. Jag blir lite hyper ibland. Och sen så, jag har liksom inte kunnat sova. Alltså jag har så här, jag hade ett möte i tisdags där min kollega bara, kan du luta dig tillbaka? Så lite intensiv. För att jag bara, det är så här, men jag har fått så mycket energi. Så att, och det slutar ju oftast med att jag inte kan sova på nätterna. Så jag har sovit lite dåligt. Men jag mår bra egentligen. Det är inget så. Men så mår jag.
Det är så roligt för att jag tror att jag är ändå lite van med att du är sån ibland. Ja. Så att för mig så är det inte, alltså jag ser att du är annorlunda. Ja. Men jag upplever inte det som jobbigt. Men jag vet att när du var hemma hos oss någon gång med Mike. Ja. Och det var intensiv. Han bara, vad har hänt med Robin? Han hade liksom inte sett ett sinne av dig. Så han bara, vad har hänt?
Nej, men i onsdags var jag, nej, tisdags var jag så uppe i gasen att jag tappade synen när jag kom hem.
Jaha, oj.
Jag bara, jag började se.
Kanske en liten ringklocka där. Som.
Nej, men roligt. Så att jag bara,
då jag vaknade för ögonen.
Ja, men min kropp bara, du har varit vaken sedan sex och sprungit runt sedan dess. Så nu sätter du den ner. För nu tar jag bort ljus och syn. Så då gjorde jag det och gick av mig. Så det blev, jag vet, om jag släckte, för det var livsläckt svart ändå. Men jag mår bra. Det är toppen. Ska vi lämna våra kroppsliga så tänker jag
gå till psyket istället.
Nej, jag tänkte vi ska ta oss in. Vi ska ta oss in i svordomarnas härliga värld, för jag har läst en ny bok.
Fuck yeah.
Det satt den, Micke. Du fick sista ordet. Fuck yeah.
Fuck yeah.
Gud. Är fuck yeah en svordom?
Nej,
det är porrfilmslingo.
Ja.
Men det är en känsloyttring. Ja.
Fuck yeah, fuck yeah.
Det var det pappa sa när han... Nej, jag ska... Förlåt.
Nej, men det är faktiskt bara två som säger det. Det är porrstjärnor och actionhjältar.
Fuck yeah, fuck yeah. Eller jag tänker någon som är jätteexalterad i en väldigt maskulin miljö.
Ja.
Eller? Pratar de inte om en fuck yeah! Alltså ni gör en high five typ. Mm. Jag har aldrig gjort det.
Jag har aldrig sett det i verkligheten.
Nej.
Det finns väl där ute.
Jo, men det, jag tror att det kanske är vanligare i USA, men det förekommer absolut. Och jag kan också säga att high fives är spontant. Det är inte alltid så lätt att ge dem.
Nej, och jag vet också att man ska inte titta på handen. Man kan titta i ansiktet. Jag vet. Det är ju för att man har varit en tönt i högstadiet och haft legat sömlös när man missade handen när tuffa killar gjorde high five. Och man bara... Jag bara, YouTube tutorial, high five! Jag var i och för sig innan YouTube. Jag tänkte vi ska prata lite grann om svordomar. Jag har läst en ny bok i min bokklubb. Och det är David Sedaris nya bok som heter Calypso. För er som inte vet vem David Sedaris är, så är han börjar som krönikör, han är författare. Bor i New York, eller han har bodde i New York. Nu tror jag han bor utanför på brittiska landsbygden någonstans. Mm. Och skriver... konsekvent endast om sig själv och sin familj och sitt familjeliv. Så att hans första böcker handlade om hans barndom. Har du läst?
Nej.
Det är en av mina absoluta favoritförfattare. Så vi börjar liksom fragmentariskt om sitt liv och hans stora familj, hans systrar. Hans syster är Amy Sedaris som är med i...
Jätterolig komiker.
Som är skådespelerska komiker och ibland varit med i den här... hon som var 6 år instängd i en källare och sen så blev hon utsläppt.
Ja,
Kimmy Schmidt. Ja, Kimmy Schmidt på
hon gjorde också en serie som aldrig liksom blev stor men är lite kultig i komikerkretsar för att det är så här Stephen Colbert med och så och den heter Strangers with Candy.
Ja.
Och är en parodi på After School Specials som gick i USA förut när man liksom kom hem och så fick man en så här en drama, en kort dramaserie med en moralkaka i slutet. Och Amy är jättebra på att uppfatta moralkakorna.
Och det är så roligt för att om man då har lite koll på Amy så är hon är ju med i hans böcker. Så man får ju höra hur de var. Man kan se det här tokiga komiska geniet som är jätteabsurd. Och så man hör hur hon var som barn utifrån hennes brors blick.
Just det.
Han är torr, jätterolig och lite psykiskt sjuk. Alltså han har så tvångstankar och sånt här. Och även är liksom han skoningslöst övre medelklass utan att be om ursäkt kring det. Ha, så. Men i alla fall så satt jag själv, vet, hände det här, jag sitter på tunnelbanan, läser och börjar skratta så jag gråter. Ett sånt moment. Och det var då när han så briljant, för han är ju då besatt av att ställa folk massa frågor. Så då har han ställt samma fråga till massa människor när han reser runt i världen. Och den frågan är, fan vi vet vilket det mest oförskämda folket är. Så frågan han ställt till massa olika personer är, vad skriker du åt någon som tränger dig före i trafiken? Vilket är briljant. Det är liksom det blir som en liten tvärskådning rakt igenom när folk bara i affekt slänger ur sig det värsta de har.
Och det är också så briljant för att man i bilen så är det ändå en privat sfär. Det är ju saker som
man hör det.
Exakt, och då säger, jag tror att man säger grövre saker än man skulle göra i ICA-kön liksom. Ja.
Och jag tänkte ju så naivt, men hur grovt kan det vara?
Ja, just det. Ja.
Men det var ju grovt. Vi börjar bara skrika ni. Du Johan som har en bil.
Mm, ja, som har en bil. Nej, jag tror att jag, det är inte alltid när folk tränger sig, men ibland så när folk, ja, man är mer, ofta är det för att man är stressad. Det är inte för att egentligen att situationen, att det är någon som gör något så här jätte. Men ofta, vi har inget så här bra i svenska, så jag brukar ofta trippla ord liksom, som kan vara liksom, ja, men det kan ju vara som din kissfitshora liksom, eller något du vet, så här riktigt, för att göra det riktigt grovt. Man kan liksom vara så här, om man är riktigt stressad så här sur på någonting så kan man liksom, så jag brukar vara ganska så här underfundig och liksom tänka ut något. Jag har ingen så här jävlar en amma, utan det är verkligen, vi har ingen sån där som jag tror jag blandar ihop de tre grövsta där
liksom. Ja, just det. Och det är roligt för vi har inte sayings, vi har ord. Mm. Alltså det är så onyanserat. Ja. Så det blir liksom inget.
Nej, jag kan också komma på en massa grova saker på det sättet tror jag. Men det är liksom i stunden, det är oftast inget som jag lägger på minnet. Men jag tror det är såhär, att göra trippelkombinationer är väl det bästa man kan göra för att göra det riktigt snuskigt på svenska.
Jag är nog att jag bara fucking jävla skit typ så. Och det är typ det gröv, att det liksom slänger ur mig med en gång.
Ja.
Fitta kan säga också. Ja. Och det har, förlåt kvinnor där ute att vi använder ert kön så, men det är också det är så jävla bra ord i munnen. Fitta. Och annat också, alla lesbianer där ute, ingen annan i munnen. Men fitta och sen så sen är jag nog en traditionalist där. Att jag bara, fan och jävlar.
Ja. Nej, men det är skillnad. En svordomar som där fan och jävlar, det är ju liksom på ett annat sätt. Men vi pratar ju om svordomar som för att trycka till och förnedra en situation och liksom, det är ju en helt annan grej.
Ja,
så det är en annan nivå än att säga så här, helvetes jävla satan. Det är ju liksom, det kan man ju säga på ICA liksom, om det skulle vara så för att man tappar mjölk i backen.
Det du pratar ju om svordom.
Det är acceptans. Liksom.
Ja, men också att svordom som kontextuell.
Ja, exakt.
Alltså,
just
det är hur.
Men att vara riktigt grov är ju liksom, det är en annan femma.
Nej, men för det som slår mig är att jag inser att jag är otroligt kontextuell med svordomar. Och faktiskt bara
jävla
med
lego när du med din brorsdotter.
Faktum är att jag och Mike byggde lego när han var hemma. Jag fick ju en byggsats av Colosseum, så att vi har byggt Lego.
Jag bara enter dirty joke. Men
att jag inser att jag svär nog bara när jag är med folk som jag är bekväm med. Annars så har inte jag så grova yttringar och min så här go-to-svordom, eller så, du vet, som automatiskt kommer när som bara kommer naturligt, det är alltid fuck.
Ja.
den kommer.
Men mina de här grova trippelgrejerna kommer ifrån att det faktiskt kom när jag typ var 21, för att det kommer från en situation som jag jobbade med en tjej på Östermalm på ett produktionsbolag, och så bodde hon på Tysta gatan vi kanske berättade här förut vid Karlavägen precis. Och då hade de en liten lägenhet där, hennes familj, som hon satt och skrev i. Så var det någon gång som hennes kille, han var där, han hade somnat och hon hade inga nycklar in. Så hon hade stått och ropat på honom på den här lilla prången som den här Tysta gatan är, som ligger in ifrån Karlavägen. Och då var det en gubbe som hade öppnat fönstret och sa: håll käften i en jävla kissfitta. Och det är det som och det var så grovt, så att vi var ett gäng kompisar som alltid höll på att kalla varandra för kissfittor, för vi tyckte det var så raffinerat att just kom in ihop det. Därför som det kan vara, det låter ju jätte, men det är därför så fort man säger nästan en jävla subfitta, den jävla alla, när man så fort man lägger ihop ord så blir det förgrovat ännu mer. Mm. För det var någonting i det där som man blir nästan lite fascinerad av, kopplingen mellan ord, för att liksom ha ett prefix av någonting äckligt.
Ja, men att det finns, förlåt, men det,
som
det,
man säger fittgubbe till exempel. Man lägger till, man förstärker någonting som är redan grovt och så gör det ännu grövre.
Men kissfitta är ju att, för att det finns liksom, kisset är nära fittan. Att det finns även liksom någon som, någon från, jag ser inte att det är en sanning.
Jag tror inte att du behöver en analys faktiskt.
Nej, men kissgubbe. Nej, vänta, fittgubbe. Fitto och gubbe. Alltså, jo, det finns gubbar med fittor. Skit det.
Ja, men det är en könsförnedrande grej. Hon är tjej. Alltså, alla de här grejerna. Och sen, när vi säger det så tycker jag att man behöver inte alltid hålla på och ursäkta sig. Jag tycker också att det är kontextuellt. Och det är de orden vi har, så att säga. Jag tror inte alltid att det är kopplat. Det är tråkigt att historien är liksom könad. Men att vi alltid ska hålla på att vara perfekta. Svordomar är ju att läcka energi. Jag tycker det är skillnad. Nu är klart att vi säger de här orden i en podd som alla lyssnar på, men jag tycker, som du säger, mycket sker i ens egen sfär.
Och innan du hoppar in på det, så vill jag säga, jag ställde ju den här frågan till Hyper Island-studenterna för när jag jobbade där för 10 år sedan, och jag var så här: vad är den grövsta svordom, ge mig dem? Och faktum är att jag fick den grövsta svordom som, alltså, det är en förolämpning som jag hittills aldrig använt, men, och jag skulle använda den om någon, så, alltså, det skulle krävas mycket.
Men låt oss suga på den, okay. Så kan vi ta den när vi har hört David Sedaris kom fram till efter år av turnerande i världen. Så då började han ställa den här frågan i Köpenhamn, och då säger en kvinna i Köpenhamn att översättningen blev då: ta och ren runt i röven på mig. Och den är ju bara rolig, för att man, det blir liksom, man ser det framför sig. Det blir så roligt.
Det låter på danska. Jag tror att det låter grövre på danska.
Man hör mycket R och Ö blir ju, tänker jag, jättebra.
Men det där är en annan typ av också. Det är de här uppmanande svordomarna som sug min kuk, knulla min mamma. Alla de här.
Men mamma är ingen annan. Det är katolsk skam. Vi kommer in på det. Kommer in på det. Sen i Amsterdam då, i Nederländerna, en av mina favoriter faktiskt. Om någon kör som en galning är det vanligt att man kallar dem koleraoffer. Antingen det eller cancerhora.
Alltså, förlåt. Den
är grov.
Och då bara, en cancerhora, frågar jag. Ska han då, hon nickade. Jag tror att det kommer från Haag faktiskt. Att det var liksom ortsspecifikt.
Ungefär som att det var myntat någonstans.
Jättekul.
Men det är det jag menar också just med svordomar, att jag tror att ibland när folk ska ta fram pekpingar och säger: nu vet du väl att det där är ett könat ord. Utan jag tror att som när hon säger det där, så tänker hon på det som ett begrepp.
Ja.
Och det får man inte heller glömma ibland. Vi liksom, någonstans måste ilskan ut. Alltså, vi svenskar är otroligt passivt aggressiva. Ska man hålla på...
Nu är vi ju inne på liksom hur folk uttrycker sig.
Mer svordomar åt folket.
Ja, och jag lägger ingen värdering. Det här är bara roligt att se. Det är som att ta en tempen på liksom hur
ofarande man är.
Och då fick jag, då hade en fråga en annan då. Jajamensan, cancerhora, det är jätte, eller cancerslampa. Och också så här, då liksom gick de in i det, att det är jättevanligt att använda sjukdom plus liksom någonting.
Ja, annat. Men det är också dubbel, att man kopplar ihop två grejer så blir vulgärt.
Liksom. Och då, så får kolla, diabeteslampa? Nej, sjukdomen måste vara dödlig. Det fanns liksom värdering, var tydligt nej på den. Också så himla roligt, men man kan ju dö av det, så det var ju lite fel. Sen går det in på mitt lite så här. Men i Wien återgick jag till min ursprungliga fråga: vad skriker österrikare genom bilrutan när de blir arga? Ja, berättar en ung kvinna. Ibland säger vi, hitta en plats på min rumpa som du skulle vilja slicka och slicka på den.
Det låter jättekomplicerat, ja. Men med vetskapen är det tyska, så är det förmodligen rätt ord.
Ja, men exakt, man bara, så himla specifik. Man bara,
finner du arsche? Ja, släcken.
Exakt, det är lite som en vägbeskrivning. Hitta en plats, ja, på min rumpa. Alltså man bara, okej, okay. Men sen fanns det ett alternativ då. Om den dåliga föraren är en kvinna, kan vi ibland kalla den en blodkorv. Ja, men det har ju med män att göra.
Blodkorv, äckligt.
Ja, så det fanns ofta som kvinnor liksom hade sin egen, så det säger ju någonting. Men nu kommer jag läsa lite här. Vid en boksignering i Boston träffar jag en kvinna från Bukarest. Min förläggare är rumän, berättar jag. Inte helt rumän som du, men hon kan ändå prata lite. Hennes favorituttryck som hon fick lära sig av sin farmor är... Jag skiter i din mammas mun, sa hon. Det var säkert det var. Det var en väldigt populär svordom. Jag skiter i din mammas mun. Och här blir jag med en gång. Det var ju här jag brast ner, för jag blev med en gång så praktisk i så här. Så vad har föranlett den här handlingen?
Ja.
Gap. Har mamma övertalats att gapa? Och vad har de övertalat mamma att gapa? Eller håller de upp munnen? Och gör hon det då själv? Att man ställer sig över och försöker hålla upp mamma och försöker nog bita samtidigt och försöker pricka ner med bajset? Eller har vi assistans? Har vi någon som hjälper att hålla upp mammas mun och sen bajsar?
Har vi en sån här stol som vi sätter fast hennes huvud? Ja.
Alltså mycket frågor. Jag skiter i din mammas mun. Och då säger han så bara, kan det bli brutalare än så, tycker David Sedaris. Och sen då så är det då i de ortodoxa länderna så går man ju in på mamma mycket. Mm. Och det här är de på väg.
Ja, just det, exakt, just det.
Och då fanns det då jag drog min pung över din mammas minneskaka. Från körsbär och till vart och ett av ljusen.
Oj, det var Shakespearean.
Oj, verkligen, det var så poetiskt.
Mamma har dött, vi förnedrar henne i döden genom att dra pungen. Och det föranledde så att jag knullade i mammas minnestårta. Det var också någon populär där någonstans. Men så,
med minnestårta?
Ja, att någon
var
har det dött.
Också var ett äckligt ord?
Ja, man läser tårta. Ja, men exakt, ja, det är ju något som man har då. Mammas bild kanske är det på.
Ja, ordet minnestårta.
Ja,
det känns som att man kan använda det i många som minnestårta.
Och sen slutligen, rumänerna är verkligen världsledande när det gäller att svära.
Jag hade rätt visat innan. Rumänien var ett av mina.
Vad har du på lager? Frågar en kvinna från Transylvanien som nu bodde i Wien. Kör upp handen i röven på mig och runka av min skit. Han bara, jag blev helt mållös. Alla andra skulle säga, kör upp handen i röven på mig och sedan få slut på er. Men ni bara kör på. Och det är därför ni rumäner är de stora mästarna. Ja, vad tycker ni?
Nej, men jag tänker så här, jag tror att det finns en skam lite grann kring svordomar. Alltså för det är ju också en, om jag säger, lite grann en klassfråga.
Mm. Men här i Sverige tänker jag.
Ja, precis. Mm. Men svordomar är ju också funktionellt. För att så här, du vet, när man sparkar in tån i någonting, att då svära högt hjälper och faktiskt lindrar smärtan. Mm. Det liksom finns en terapeutisk effekt i att svära.
Nej, men då ska du sätta på ett intellektuellt filter och tänka... Det här måste vaskas genom genus,
intersektionalitet
och könsmaktsordning. Sen skrik
ut din ilska. Nej, men det är ju absurd. Men det är roligt att, men tycker ni då att svordomar som ligger nära oss till hands, är det, ger det uttryck till dolda fördomar, dolda perspektiv?
Jag tror inte på ett personligt plan nödvändigtvis, men på ett kulturellt plan absolut. Nej, men du vet, jag tänker som att det är som ortodoxa länderna om mamma, och liksom, det finns även i många kulturer som har hederskultur också, där liksom, ja, familjens heder är viktig.
Verkligen.
Så blir det liksom en markör på det sättet.
Mamman blir också överjaget för dig själv, den som bestraffar, skambelägger liksom åt det hållet. Men annars är det
sammantagna över liksom det vi är rädda för, döden, alltså cancer, det som är marginaliserat i samhället som har låg status och det som kulturellt äcklar oss. Mycket är ju hygien också, det här liksom att skit och bajs och liksom upp i de här hålen som inte man ska vara i, som då ska lukta illa och som ska äckla oss på något sätt. Så att det är väl det.
Frigjorda kvinnor, alltså, det finns ju många alltså, namn vi har,
hora, slampa.
Och sen har det med kontroll att göra, för att om man tittar på oss också som bebisar, vi föds och vi ska lära oss, allt det där är också väldigt psykologiskt kring det med anala fasen, kontrollera vad man lämnar ifrån sig, vad man tar emot, så att säga. Det är ganska så här, vi är ju primitiva på det sättet, så det är också det här liksom, kör upp någonting där det egentligen är stängt, så att säga, det. Och det bara ska
på vem du frågar. men visst är det roligt, för det finns alltså, de här, nu ska vi inte intellektualisera, eller kanske det är roligt dock, för att jag ser ju dock att vi, alltså, det är många som skulle hävda att fitta är det skönaste ordet. Alltså att man bara, att det ligger någonting i. Jag vet många som har sagt det i alla fall på fester och liknande, att det är deras favorit. Men så finns ju liksom, kör upp handen i röven på mig och runka av min skit är ju, den är ju icke-binär.
Ja, just det.
Alltså det är ju,
ja, i och för sig på ett sätt. Ja, det tycker jag också, absolut.
Så och det just... finns ju liksom så här, de grövre, vad var det, skiter i din mammas mun. Ja, men det kan ju se till både kvinnor och män, och det är ju mamman kanske då som är mottagaren av någonting. Men det finns ju också utifrån att mamman är bäst. Mm. Mamman är det viktigaste, mest heliga.
Ja. Men också, du är inte mer värd än att ta hand om det mest värdelösa i mitt liv, och så kan du anstränga dig. Det är ju lite som att gå hem och man säger åt någon att liksom polera hela slottets silver liksom, som jag inte behöver. Det är lite samma.
Men om jag ska vara jävlens advokat här, så jag undviker ju, försöker ju att undvika termen fitta, just av samma anledning som jag,
för
att
jag,
precis, nej, men av exakt samma anledning
där, du är bög, säger
jag. Som jag inte gillar att man använder ordet bög som skällsord. För att jag skulle ju reagera om någon i min närhet använde så här, that's gay, på engelska, eller bög, då skulle jag reagera över det. Okej, okay, hur tänker du nu? Jag fattar att du menar det som idiot, men liksom,
så man kanske ska, men tipset är väl att man kanske ska lyssna på sina svordomar som kommer naturligt. Det är väl också så här, så att man inte stoppar sig innan och tänker fitta är fult, eller för så menar man tänker.
Nej, men jag tror det är därför som jag håller, för att jag håller med om att det finns ju också någonting för mig som en svor, jag skulle aldrig kunna säga en svordom, en sån svordom, för att för mig så är svordomar liksom just relaterat med att sen någonting händer, jag upptäcker så här, jag har glömt någonting, och då är det liksom ett kort kärnfullt ord. Jag tror att det är där, och sen så ger mig att jag pratar, jag har pratat mycket engelska med min sambo som är amerikan, så tror jag att liksom därför har liksom fuck blivit mitt.
Men igår, jag försökte dra det här för några kollegor igår. Vi har surströmming igår, för övrigt älskar det. Ja, skit det.
Men berätta mer om surströmming.
Jag bara kom på att det var så gott. Man äter det så för sällan. Det är marginaliserad fisk. Nej, men, och då försökte jag dra jävla det här för dem.
Surströmming.
Och testköra liksom, lite grann så här. Ja. Och det blev, och då insåg jag att de här svordomarna att läsa högt ut på, i liksom en arbetskontext och med arbetskollegor som sitter där efter jobb 17:30. Alltså så här, utanför jobbet på, alltså det blev så här, det blev så grovt.
Ja,
jag bara orden fick de
klangen
de hade var så mycket större emot att vi just hade haft ett möte kring produktionscykeln nästa år.
Nej, men det är ju, alltså det är verkligen kontextuellt hur grova svordomarna kommer att bli.
För ja, men svordomar är lite som ett skrik också. Man vill ju att det ska skaka om tillvaron runt omkring här på något sätt, annars har det liksom ingen effekt.
Nej.
Det är därför jag menar, ska det vara så att det ska rensas genom ett filter. Det handlar ju om att vara vårdslös och liksom ta fram liksom en slagkraftighet och slå hålet i väggen som man inte får göra. Det är förbjudna på något sätt.
Just det.
Och sätta en gräns mot tillvaron också. Mm. Så att det är det som är lite klurigt också på ett sätt.
Vi vill gärna att ni skickar in era favoritsvordomar till er. Till oss med.
Och jag ska också, nu ska vi också berätta vad studenterna skickar in. För att jag fick två stycken. En som jag faktiskt kan använda ibland, för den är liksom bara rolig och neutral. Jag ska inte avslöja vem det var, för jag är inte säker på att de vill stå för det idag. Men en var helvetes jävla fitt Margit Kukarsel. Som liksom...
Helvetes jävla fitt kuk Margit.
Nej, helvetes jävla fitt Margit Kukarsel.
Oj.
Det var liksom en, ja. En av, och
det var rullade. Margit är någonstans, ja.
För det. Nej, men ja, det var liksom bara så här, sammansträngat och det rullade fint av tungan, ja, okay. Tyckte personen.
Och antagligen fanns en kontext där som inte vi vet om. Margit dök upp kanske.
Nej, utan jag vill prata om det. Utan det var mer så här, bara, det rullar fint av tungan, ja. Och liksom så här, också kände personen ingen Margit. Så kände personen ingen Margit. För det finns ju också någonting så här, att ta någon person man känner blir ju lite extra jobbigt.
Joa! Ja,
men den grövsta var riktigt grov. Och den var din jävla fontanellknullare. Alltså den är så grov det, när man säger det, att det är bara
väldigt grovt.
Det är väldigt grovt.
Men det är även sånt, man vill inte ge sig in i praktikaliteten. Medan när mamma undrar hur man vänder upp munnen, så kanske fontanellknullaren vill man liksom lämna bara.
Nej,
vi pratar inte. Det stänger ner en diskussion. Att skita mamma i munnen öppnar för samtal. Fontanellknull stänger hela samtalet.
Ja, men verkligen. Det jag tror det är det bästa svenska svordomet. Ja. Om man verkligen vill avsluta någonting. Ja. Jävla fontanellknullare. Och gå därifrån.
Jag tror vi avslutar med den. Jävla fontanellknullare.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This slog jag så att stoppa upp handen i röven på mig och runka av min skit. Ej, man ber någon fisten. Man bara, när blev det? När blev det? När blev det en förelämpning? Och när blev det liksom...
Men är inte det samma anda som sug min kuk? Alltså, det är, ursäkta,
jo, men det är kanske njutbart.
Ja, men jag menar, det är inte... Det,
men alla kan ju inte bli fistade. Det tar ju år av träning, har jag förstått. Det skulle ju vara smärtsamt för den som mot... Ja, skit i det. Micke, du hade något du vill prata om.
Ja, under... Det var faktiskt på Pride-lördagen så gick jag runt och filosoferade och tänkte på det här med vill jag vara han eller vill jag ligga med han? Som liksom... Jag vet att jag inte är den enda bögen som har haft problem med det. Och jag har liksom börjat kunna navigera i det där och liksom sortera i så här, okej, vill jag vara han eller vill jag ligga med han? Och när jag sen tänkte tillbaka på det så var jag så här, men gud, ett av ursprungen för det här för mig i alla fall är att jag hade så få manliga förebilder när jag växte upp. Men visst, min mamma var gift med mina systrars pappa i 10 år, men jag accepterade aldrig honom. Så jag, det var liksom en, så här, det fanns en aktiv vägran från mig att acceptera honom och se honom som något slags förebild överhuvudtaget, eller fadersfigur. Och så jag tänkte jag så här, gud, vilka manliga förebilder har jag haft när jag växte upp? Och då är det lite sorgligt, så sorgligt att när jag var mellan 12 och typ 14-15, under typ 3 år tror jag, eller 4 år kanske, så jobbade jag som knattereporter på radio bara på sportloven. Så det var ett initiativ.
Och gud vad du längtade efter manliga förebilder då.
Nej, men det var en aktivitet de gjorde. Det var på den tiden innan vi hade kommersiell radio, så då var närradio ganska stort. Och det var väldigt många som lyssnade på närradio, och då var det en eldsjäl som lånade ihop tid från alla de här föreningarna som sände närradio under en vecka, sportlovsveckan, och sen så anordnade han en kurs för barn och ungdomar i att hålla radio, göra radio. Så det var en vecka om året. Och så att jag träffade honom sen under 3 eller 4 år. Han kvar alltså in på topp 5-listan över manliga förebilder.
Vad säger det om?
Ja, exakt.
Vad säger det om ditt liv?
Ja, men om mitt liv. Och jag tänker att det, för att just det här, vill jag vara han eller vill jag ligga med han? Det, problemet är ju att man kan inte skilja på beundran och lust.
Nej.
Och det är ju liksom en sån sak som jag kan fatta att jag aldrig lärde mig skilja på det, för att någonstans så var liksom, jag träffade inte så många manliga förebilder som jag ville vara.
Nej, men det är inte bara det. Hur många manliga förebilder finns i punkt? Förstår du? Alltså så här, tillgängliga för en i... Alltså så här,
ja.
Det är ofta så här, typ,
nej, men det kanske är så att det är ovanligt. Jag har ju inte mer tänkt på att jag hade inte fallit figur.
Som inte kanske för en ung bög kvalar in som liksom jobbig eller problematisk. Och som, alltså så här, som bara är övergripande någonting positivt.
Mm.
Men vad är förebildens funktion, tänker ni?
Alltså för mig så tror jag att det var i hur är man, alltså vad är så här, maskulinitet eller manlighet och hälsosam maskulinitet och manlighet. Mm. Och som jag tror att kanske många får från en bra pappa eller en liksom en vanlig pappa, men som jag inte hade. Så att jag tror att det är en typisk sån sak, för att det hur mycket man vill komma från kön, så identifierar oss väldigt mycket med vårt kön, och det finns liksom issues, och framförallt som bög.
Och vi menar du, vi
är alltså, eller människor överlag, i alla fall i västvärlden, så har vi liksom en väldigt mycket fokus. Jag menar, den första frågan vi ställer till någon
som har plats i gruppen, tänker du?
Liksom. Inte bara det, utan den första frågan vi ställer till föräldrar som ska bli gravida. Aha, är det en pojke eller flicka? Som det skulle vara viktigt för, liksom, varför är det viktigt för relationen med det barnet. Ja. Det är liksom, det barnets kön borde egentligen inte alls påverka hur jag ser på det och så vidare.
Nej, men så men där är också, jag kan också ibland känna mig lite konservativ i de där sammanhangen, för jag tycker vi har gått så långt också att vi ska just vara lite åt det hållet. Att, för jag kan, det finns ju också förhoppningar kring det där. Liksom, vad ska vi orientera oss kring om vi bara är hens?
Nej, men jag tänker att jag kan förstå
själva grejen med makt i orden, men jag kan också tycka att det finns väl något. Jag kan också tänka på det, men när någon säger att jag har fått en pojke eller jag har fått en flicka, så kan jag känna mycket så här grejer som är just könade kring det, som handlar om oss i gruppen, och att vi dessutom är biologiska varelser, det finns skillnader mellan oss könsmässigt, hormonmässigt och så. Men skillnaden med jämställdheten handlar ju om att det inte ska bli en felaktig maktfördelning, att något kön är,
men det blir ju mer värt.
Nej, fast jag ibland kan jag tycka att det är fel väg att gå, att det har bara med orden att göra. Att jag vet inte, eller liksom förväntan, vi måste kunna förvänta oss någonting ibland.
Ja, men nej, förlåt, jag tycker att det är jätteproblematiskt om vi börjar förvänta oss saker på att nu har jag fått en pojke, nu börjar jag skapa mig förväntningar utifrån att han är pojke, han ska bli hockeyspelare. Alltså det är jätteproblematiskt.
Fast annars kan man inte, det är det jag menar, jag tycker det är intressant den grejen, för hur ska man annars kunna, vad har vi för kunskap innan oss själva? Och hur ska vi liksom, vad ska vi göra med den? För att jag kan tycka att det finns något fint när man har förväntningar på någonting. Om jag kan någonting väldigt bra som man, eller om det är nu ishockey, eller i så fall vi pratar om traditionella man, som vi könar som manliga, så det kan det ju vara fint också att man känner att det här ska vi göra tillsammans, och det här gjorde jag med min pappa. Sen kan ju det vara saker som räknas som manliga eller inte. Eller jag vet inte, liksom så här.
Du är inne på, eller om jag icke-könade förväntningar är väl toppen. Alltså så här, var en bra person. Jag hoppas det här blir en person jag kan gå ut och spela boll med. Och att det är väl det som det handlar om också. Att kunna bryta ner.
Exakt. Och jag tycker att du gav en ledtråd där varför det är problematiskt. Det är just det här med förväntningar. Att om vi sätter våra förväntningar baserat på kön, så för att vi lär oss vilka vi är genom interaktion med alla i vår omgivning. Mm. Och som barn så är det vår familj. Alltså de är så otroligt formande. Så
tills vi hamnar i dagis.
Så kommer de också. Men jag tänker att familjen fortsätter för de flesta vara en ganska central punkt. Och om de då förväntar sig saker utifrån att jag är kille eller tjej, att så här, nej men du kan inte bli det här. Alltså
jag tänker på de positiva sakerna, det som kommer till oss naturligt, som är positivt, inte det begränsande. Men jag tänker på ibland att det finns ju vissa saker som med rent maktmässigt och så här, gör skillnad. Och då kan jag tycka så här att ibland ska jag känna att folk blir nästan lite trakasserade när de berättar om sina enkla drömmar, för det finns någon som kan berätta vad som är rätt och fel dröm. Och det är det lite
mamma, pappa, barn på landet,
och så här, liksom, när han kommer ska vi börja spela ishockey och fotboll kanske när pappan säger, och så liksom kan det bli, ja men liksom måste det vara det?
Jag tycker att det är en problem, det är en superproblematisk sak, därför att det innebär ju att pappan inte i det fallet inte håller alla vägar öppna för sin son, utan ser det som någon slags andra chans att leva om ett liv, eller liksom ser sonen inte som en individ utan som en extension av sina egna drömmar.
Ja, men jag måste säga det här handlar ju om att man måste, det finns flera historier att berätta. The dangers of one single story. Alltså att föräldraskap, det handlar inte om, att det finns folk som övertolkar till exempel att nu får in köra inga barn.
Vad sa du?
Körna inga barn. Det finns en övertolkning kring det. Jo, alltså så att
det sker automatiskt.
Vi kommer inte komma dit. Mm. Det sker automatiskt och det kommer nog antagligen vara så. Men däremot så kanske den gången när barnet uttrycker en lust att vara någonting som den inte har blivit... då handlar det om det samtalet där och då. För att vi måste ha många historier om familjebildande och sånt. Men nu var vi tillbaka. Bara för vi... tillbaka till det du faktiskt...
Nej, men precis, manliga förebilder. För mig så var det just det här att forma min syn på manlighet. Och jag inser att de liksom, när jag tänkte på vilka män i mitt liv, alltså i mitt unga liv, har varit liksom, du vet, så här, räkna upp, och då hamnade Magnus, som han hette, på liksom topp 5-listan. Då var jag så här, okej, vilka andra hamnade där? Och liksom, vilka kvaliteter hade de? Vad var det som gjorde att jag... tydde mig till dem och inte till någon annan.
Men du verkade skeptisk till manliga förebilder som...
Nej, jag är skeptisk till formuleringen kring det, att manliga förebilder, att det är ett instrument till samhället och bara till jämlikhet. För att om jag är man och föder ett barn...
Men jag ska säga, inte manlighet, det är inte jämlikhet för mig, utan det är mer alltså, som...
Nej, men så fort jag nämnde ishockey och fotboll så pratade du direkt om en förtryckande man som bara skulle förlänga sig själv och liksom sitt, vad ska man säga, någonting som han... Medan jag pratar om att om det är det du kan... och det är det som ligger nära dig, så det är så du vill connecta till ett barn innan du blir dömd av samhället som någon, att du instrumentaliserar din manlighet.
Ja, men fair enough.
Och förtrycker ditt barn i någon slags klischégrej.
Nej, men jag köper den.
Förstår, men man måste, det är det jag menar, inte att det är fel det du säger, men att man måste göra skillnad på att ibland så måste man få vara, man kan inte vara mer än helt, den man är.
Helt rätt, jag köper helt det argumentet.
Men sen kan man vara en mogen individ i samhället och förstå att förstå sig själv liksom. Eller att vi har de redskapen ibland.
Men... förstå att andra människor är annorlunda än en själv. Så att säga, du kan få ett barn som inte alls tycker om samma sak.
Ja, och det tycker jag tycker också, jag tycker, känner idag att många börjar bli jävligt mycket bättre på det. Att det handlar om att många också har en lekfullhet, för att man inte är lika hotad av gruppen igen. Att de ska döma mitt barn för att det är annorlunda. Jag tänkte på det, jag träffade en kompis i Göteborg här om sisten, så här. Och, ja, men det är alltså när man de här sakerna som är annorlunda, eller träffar en tjej på någon fest i helgen och hade med sig sin flicka i 10-årsåldern som kändes väldigt så här butch, nästan lite så här lesbisk på något sätt liksom, i sitt väsen, och det där accepterar man. Angelina Jolies dotter, Brad Pitt, som också så här, om hon vill vara så här maskulin, så att jag tror det börjar komma de typerna av förebilder. För det jag vill komma fram till är lite grann det här att det man vill med en manlig förebild, tänker jag, precis som man är ju att man vill att, vad ska man säga, jaget ska bindas samman, att du ska känna dig trygg i ditt jag på något sätt. Och det handlar ju inte bara om de här grejerna.
Det handlar inte om en manlig förebild, det handlar om en förebild.
Ja, det handlar om en förebild också, för att det får man.
Jag tror att som bög så för mig som bög så var det väldigt, alltså så här, det har gjort det svårt för mig under livet att just kunna skilja på, för att jag tror att hade jag haft mer kontakt, för alla de här manliga förebilderna som jag kom på, jag hade väldigt sporadisk kontakt. Så här, ena var så här en gång en i veckan, andra var en arbetskamrat på din sko som jag liksom träffade under några helger. Så det var liksom, och jag tänker att det jag aldrig fick forma, det var att jag aldrig fick forma det här, vänta ett tag, vad är min relation till dem egentligen? Och det finns en grund där, för så här, vill jag vara han eller vill jag ligga med han? Och liksom någonstans att blanda ihop beundran och kärlek och liksom, att det är samma sak.
Men då måste jag säga, för mig, för jag, nu försöker jag fånga det här i mitt eget förflutna kring om jag har haft ett behov. Och jag måste säga att jag har ju, det har vi ju pratat om att bögar har en stark relation till just kvinnliga förebilder, att vi kanske går också det här idoldyrkan kring starka kvinnor och kanske den trasiga kvinnan och allt sånt där. Bette Midler och allt vad det är. Jag har inte haft några manliga förebilder när jag växte upp. Och så tänker jag så här, och sen så när jag blev vuxen och kanske började umgås med män som då i större utsträckning var bögar, bögiga förebilder. Det var en så här turning point för mig. Att se en bög som var så här, jag har en relation, jag är en bra person, jag är trygg. För mig var det helt okej att komma ut. Alltså, nu pratar jag ung ålder.
Ja.
Det var bara wow! Liksom. Men som hade noll med manlighet att göra. Utan det handlade kanske om att vara en icke-konform varelse i en
normativ
värld.
Men för mig så handlar det också då om manlighet. För då är det så här, hur är man trygg i och man? Alltså, utan att
för mig handlar det om kvinnlighet på ett sätt. Alltså, för mig var det
såklart. Att vara trygg med sina kvinnliga sidor, ja. Absolut.
För jag hade fram till den punkten så hade jag liksom på något sätt försökt trycka in mig själv i någon form av maskulinitetsnorm, men kanske inte hade lyckats med.
Vad var det du sa, Mikael? Du sa någonting. Vill jag
vara han eller vill jag ligga med han?
Vill jag vara han. Man skulle också kunna säga att det är nästan som ett, om man tittar på de gamla psykologiska teorierna som inte stämmer längre med Freud, så kan man säga att det du säger är som ett utdraget Oedipuskomplex. Och det brukar man prata om varför man blir homosexuell. Antingen tar man upp kampen med pappan eller så blir man förälskad i honom. Förstår, vill jag vara honom, ta upp kampen, eller vill jag ligga med honom? Och det är den gamla psykologiska teorin kring homosexualiteten, att man i förhållande inte tar upp kampen.
Du bakåtsträvar, ja, mycket.
Nej, men det är intressant.
Jag tror inte att det har gjort någon skillnad. Jag är helt övertygad om att det inte gjort någon skillnad för mig.
Det var en liten off-passage kring om ni har läst lite grann kring teorier varför man tror homosexualitet uppkom och hur Freud tolkade det. Liksom. Och det handlar ju om att frigörelsen, att ta upp kampen med pappan och att det blir en neuros etc. Och det där är liksom teorier som är lite gamla och så, men jag kan tycka att det finns en intressant grej i det, därför att
vi måste ju bara säga intressanta teorier, det är ju bullshit.
Det är bullshit.
Vi ska inte sitta och vara specialister heller, idag är det med ett smörgåsbord, man pratar om olika saker, men jag tror att också vi är rädda ibland för olika.
Varför blir pangvinen bög? Men det blir också så här, typ, man bara, men
varför vi är rädda för det har varit det ganska länge, därför att vi har varit rädda också för biologi tankar, därför att de har förtryckt oss. Vi har haft nazitiden, vi har haft alla olika grejer istället för att det finns, att man vågar inte utforska något område längre förutom
det,
att
det är problematiskt då.
Ja, men det handlar inte bara om den här typen av forskning.
Nej, jag ska säga en sak, det har faktiskt börjat släppa nu, för att rätt nyligen så gjordes det en studie i Kanada, tror jag, där de började titta, för det har gjorts, ni har säkert hört de här, om man har skillnaden i längd mellan olika fingrar, födelseordning, det vill säga att ju fler söner en mamma får, desto mer ökar chansen att den yngsta.
Den har ju varit, den har ju tagit upp nu på sistone ganska.
Nej, men det finns stöd för dem, men bara i en subgrupp av homosexuella. Det vill säga att den förklarar inte alla. Och nu gjorde en kanadensisk team, de gjorde en studie där de tittade på, och det visar sig att det är extremt komplext. Det finns minst 4 olika vägar som de tror genetiskt till att bli homosexuell.
Ja, men det är spännande.
Men här kan jag bli, förlåt, nu kommer jag vara lite
contrarian.
Ja, men jag blir sluta lös mig. Jag har inget problem. Alltså, jag vet inte om ni kommer hålla med mig om det, men för det finns någonting i liksom när man kan man få vara, let a gay man live, och existera, och som vi gör, och sen så bara liksom kvar, för blir man bög.
Jag förstår
att ni gör så, bara,
nej men alltså för mig så finns det ju anledningen varför ställer du frågan. Det är viktigare än varför du ställer frågan.
Exakt. Och så att lösningen på det inte, men jag tycker inte det är intressant. Vi finns och sen så existerar.
Nej, men det är ju intressant ur ett psykologiskt och mänskligt perspektiv. Vi vill förstå oss själva som människor.
Jag fattar,
men det tycker jag också. Jag tycker att allt så fort det blir en, det handlat om utrensningar av allt från Down syndrom till det ena och det andra i vårt samhälle utifrån ett normativt perspektiv. Det kom ju ut för kanske 20 år sedan också, en bok ju just handlar om hur man tolkade naturen utifrån ett heterosexuellt normativt system, att när schimpanser så var det ett uttryck för hunger.
Ja.
Kvinnor har inte synts i hela historien, alltså tillbaka, men det får inte vara att vi inte får inte bli rädda för nuet heller och den teknik vi har för att undersöka saker, så att det kan inte heller vara så enkelt som bara, men får man inte bara vara?
Nej, jag förstår det. Jag kan också bli, nej men, och jag pratar ju om det här hela tiden. Ja. Så jag är ju en del av att skapa det här narrativet, och det är ju någonting som verkligen definierar hur jag ser på mig själv i om. Men när vi pratar nu så blir jag också så här att det finns någonting i i berättelsen om oss som har uppe conversion therapy.
Problemet att lösa. Det går inte att komma ifrån historiken kring forskning, kring framförallt. Alltså för att om man tittar för 20 år sedan, då var ju verkligen forskningen, och det finns ju fortfarande idag forskning som bedrivs på utifrån frågan, varför blir folk homosexuella? Och då är det en problemställning.
Kuk är så jävla gott, däremot, smaka!
Alltså for real. Men jag tänker att däremot så är det så här, för att de studier som faktiskt har visat sig hålla i när man gör peer reviews, det är ju de studier som ställer frågan, hur funkar mänsklig sexualitet? Och det är ju en väldigt intressant fråga, därför att det är så här, människorna, det finns väldigt få däggdjur som har sex för nöjes skull.
Ja.
De flesta däggdjur har bara sex när honorna löper. Mm. Så att det, liksom, det, så uppenbarligen så har sex även haft en väldigt viktig social funktion för oss, precis som för vissa apsorter. Liksom. Och ja, det är intressant av förståelsen för oss själva.
Jag har en enorm historik just när det moderna samhället är ju inte så gammalt egentligen, för om man tänker upplysning och framåt och så.
Herregud, ja.
Vilket gör att vi lever fortfarande i en tid där liksom, jag menar, där vi är en väldigt liten del av världen, ja, fortfarande kämpar för mänskliga rättigheter. Ja. Och det är därför, men jag tror att om har man en stark röst och makt i samhället, så har man också möjligheten att nyansera. Och att vi måste kunna titta på saker med nyfikenhet. Man kan forska på saker för att man ska kunna underlätta mer, till exempel, eller gör livet bekvämare för någon. Och för jag tänker på, nu återgå till det här med manlig förebild, så kan jag tänka den här grejen när man saknar en manlig förebild just som homosexuell man, är ju, om man tittar på vår generation som, där det var ännu, vad ska man säga, förtryckt och värre, så är du med de här männen vi hittar på i den här rumsligheten, ja. Och så bär du på din hemlighet, och du kan inte dela med dem, för du får inte berätta om din innersta hemlighet.
Exakt, och jag tror att en av de sakerna, om jag ska titta på de männen, jag är ganska, nu kommer jag inte ut för någon av de männen, men jag är ganska säker på att jag hade kunnat komma ut för dem, och det hade inte blivit en konstig sak. Så jag tror att det var en sån sak. Och jag tänker också i det här, för att så här, efter gymnasiet och efter liksom min stora första kärlek som någonstans fick mig att så här, acceptera att jag var bög, så träffade jag en kille som liksom blev en väldigt bra kompis under ett tag, men jag är väldigt säker på att jag föll offer för det här, vill jag vara. För han var ju så här min guide och så här visade hur kan man vara bög och man och bejaka sina kvinnliga sidor på ett sätt som inte är tvingat och liksom, som är avslappnat. Och jag är ganska säker på att det var ett fall av att jag verkligen sa, nej, jag ville vara han, jag ville ta efter honom, och sen så tolkade jag det som kärlek.
Vi har ett gammalt avsnitt där vi, jag och Kristoffer pratade om vad vi ser oss själva längre fram.
Ja, jag kommer ihåg det avsnittet.
Båda trodde att vi skulle dö ganska snabbt.
Ja.
Och som vi sen här ledde till att vi hade väldigt få förebilder kring folk som äldre bögar, helt enkelt. Alltså, det var så svårt att
but look at you now.
Nej, men exakt. Nej, men att se det framför sig.
Ja,
så jag funderade på, för det fick man komma på, att när jag var 18 ungefär och började gå ut i Göteborg, så fanns det en bög som hette Pierre, som är död nu, som liksom var, han hade ganska mycket yngre bögar runt sig. Han var ganska alkoholiserad och lite agg, alltså så här, han var så här typ lite bitter, jätterolig men bitter, den gamla skolan. Jag behöver vara bitter och arg för att det är min rustning mot världen som på något sätt har behandlat mig illa på massa olika sätt. Så det förstår man ju nu så där. Men jag kommer ihåg att det var min första bög som jag träffade, som var, han hade liksom ett manér som var, what, boop, oh, och bara gave no fucks på ett sätt. Och var så här, men och hade ingen lägenhet och gick ut och jobb och alltså så här, och var den här fullkomliga bögen så sätt, sen om man bortser från att han var alkoholiserad och problematisk på andra sätt, men han var en han bup, så han hade upp petan på näsan bup, och så där, och men han var hela sitt jag.
Mm.
Och det kommer jag att det var en, som en 18-åring som hade varit ute liksom i något år, att det var en stor grej att se den här vuxna bögen som var noll gave no fucks,
ja,
och var hela sitt jag. Ja. Det var en så här, ah, så kan man vara.
Nej, men jag tänker det, för när jag tillbaka på det och såg liksom, men vad har det fått för konsekvenser? För jag vet ju till exempel att jag har haft väldigt svårt att bejaka mina feminina sidor. Och
jag har film på när du försöker. Alltså for real, Micke försöker gå i högklackat sko på.
Alltså,
är ska vi lägga ut det?
Gud, ja, absolut, gör det.
En bättre chansa.
Okej.
Det tycker jag du ska.
Det är alltså vi försöker timma filma.
Alltså det var det roligaste.
Fram, tar du dig.
Och det var roligaste var, alltså det är en hilarious.
Ska typ, vi inte bygga det är mest tragiskt.
Men jag tänker att jag kommer ihåg när jag började titta på RuPaul's Drag Race att det fanns liksom ett motstånd i mig och ett vi och dem tänk hos mig. Att så här, jag är annorlunda än dem.
Just det.
Som
i egenskap av en maskulin.
Ja, men exakt. Och som faktiskt så här, som faktiskt RuPaul's Drag Race har hjälpt mig att bara vänta ett tag, jag har inte känt jag har förlorat någonting på det här.
En intressant grej bara, för jag har inte du har gjort en kategorisering av dig själv ändå, att tillhörande till vissa, jag har faktiskt aldrig haft den så här. Andra har gjort den mot mig beroende alltså så här, huruvida man är maskulin eller icke maskulin sånt. Vi gjorde en sån här, gjorde på i Bögmuseet, så gjorde vi en vem är mest. Det var inte, vem är mest maskulin? Det var någon sån grej.
Ja, gud, det kommer.
Och jag var näst mest maskulin. Alltså jag var, och då tänkte jag att jag var i botten. Det som visar också typ, att man har, jag har noll koll på.
Man har olika, helt olika.
Ja, och typ, även att jag kanske inte hade värderat det så mycket. Så jag hör att du kanske tänkt på det. Medan jag tror att jag gjorde nog upp med det.
Nej, men precis, jag gjorde inte upp med det, och det var liksom, jag inser nu att det har varit en väldigt stor ängslighet, för det var ju det som också när jag började reda ut det, det var liksom den här uppenbarelsen att så här, när jag första gången var så här, vänta ett tag, nu vet jag, nej men jag vill vara han och ligga med han, alltså det var en sån uppenbarelse, jag bara, gud vad skönt att kunna lossgöra sig från det där, att beundran blir, att inte kunna beundra honom utan att känna så här, gud jag är lite tänd på han. Det är liksom inte, det är inte hälsosamt.
Peter, min fritidsledare, när jag var liten, han var ju en sån här som jag ville ligga med, men som jag så här, alltså vi var ju barn, men man har ju en sexualitet som barn också. Man bara, varför vill jag alltid vara nära honom när vi duschar efter simningen? Jag bara, vad kul det är när han står på sin snopp mellan benen och låtsas att han är tjej, det är jätteintressant. Man bara, jag älskar honom, han är jättebra fritidsledare verkligen. Jag tycker han ger mig jättemycket inspiration och är verkligen en bra förebild. Så jag bara, jag hade hockeyfrilla och lite
men det som kommer upp hela tiden är ju som du, när du pratar om den där, det är den här skalan. Det är mellan feminint och maskulint.
Ja,
att det är den där liksom skalan man håller på att prata om.
Alltså,
ja, att det blir, ja, men det blir en normativ skala som alla håller på att förhålla sig till,
ja,
hela tiden.
Och som är
hur viktig är den och liksom, vad bygger den på? Och
ja, men den
liksom,
bygger ju på ett patriarkalt patriarkala strukturer där kvinnligt långt ner och maskulint.
Men inte bara det, utan om man tar det till en ännu mer grundläggande sak, så handlar det ju om den här dualismen, att liksom det är så enkelt, alltså vi behöver kategorisera folk, vi behöver hitta genvägar, för vi kan inte hela tiden, om vi hela tiden skulle vara medvetna om alla konsekvenser av vårt beslut, så skulle vi bli tokiga, vi skulle sitta stilla som paket och liksom.
Men det är det vi svenskar håller på med som dagsprojekt hela tiden.
Ja, absolut. Det finns ju en dualitet i världen, och den första enklaste uppdelningen du kan göra är ju i två. Det är liksom, du tillhör den här gruppen eller den här gruppen. Det är ju därför de här det finns så populärt att säga there are two kinds of people liksom. Men det är klart, för det är den enklaste uppdelningen du kan göra. Du delar upp först folk i två grupper, för sen kan du börja dela in dem i mindre.
Så there's two kinds of people. People. Man bara, starkt va? Put that on a fucking t-shirt. Ska vi avrunda det här?
Ja. Men vi vill höra från våra lyssnare. Vad har ni för tankar kring manliga och kvinnliga förebilder, både som män och kvinnor och som hetero och straighta bögar?
Vi kan väl göra en liten karusell. Om ni skickar in riktigt bra manliga och kvinnliga förebilder, så kan vi posta dem och göra en liten karusell på Instagram.
Ja, och sen tänker jag också Toni Morrison som dog här, kan inte ens citat fullt och riktigt, men hon säger ju att om du är fri eller har makten, så det du så ska du ge den, då har du också möjligheten att ge den till andra. Och jag tycker också det som händer idag rent politiskt, det är liksom att vi lever i en komplex värld, och det är ett tillbakasträvande etc etc. Men jag pratade med en kille om just det här, vad gör vi politiskt nu, vad har vi att kämpa för? Jo, det man kan göra om man lever i frihet och liberal, det är att jobba med det komplexa och våga liksom undersöka det igen och inte själv ställa sig en barriär att man är på den rätta sidan, den liberala sidan. För det är det som jag tror blir problemet, att man liksom, för att raljera lite över det, så kan man inte bara få vara. Nej, det är det man inte kan få vara längre, utan du måste ta reda på mer om dig själv och hur du har fått din position och varför du är fri, och på så sätt berätta om din frihet.
Det är många bögministrar som flyttar ifrån oss och som reser runt och lämnar oss. Varför vill de inte vara kvar?
Varför vill de inte vara med oss?
Nej, men bara lite så här, vi ska avsluta. Men hur känner ni med det här? Förändringens vindar har ju blåst liksom i våra kretsar. Hur känns det, tycker ni?
Alltså, ja, spontant så tänker jag, för mig, att varje gång de väljer en förändring, så väljer de i den för att den är bra för dem.
Och, men känslomässigt, så att
känslorna är ju dubbla. Jag sitter med flera känslor samtidigt. Ena känslan är ju att jag är glad för de personerna, att de liksom har hittat någon slags nästa steg som de brinner för. Men samtidigt så är jag hatar ju egentligen avslut. Jag tror att jag har undertryckt det mest och största delen av mitt liv och liksom fokuserat på annat. Men jag märker ju det nu med min sambo Mike, i och med att han nu är borta 2 år och pluggar. Och så vi träffas ganska sällan. Och nu kom han ju ner då när jag blev sjuk, och vi fick spendera 2 veckor ihop. Och verkligen så spendera tid ihop, och inte bara kvalitet utan kvantitet. Vi hann bli uttråkade. Och när han åkte så bara tillät jag mig, gud vad jobbigt det känns att så här, han åker, och då är det ändå så här, han åker bara, vi kommer ses igen snart om några veckor, men du vet, så att jag hatar egentligen att ha slut. Det fyller mig med ångest, och jag vill att alla, jag vill bo i ett kollektiv med alla mina vänner.
Vi måste, ja, det är ju en evig sak för Petra om. Hur känner du då?
Ja, jag tycker också väldigt sorgligt med separation. Om man är nära någon, så är det ju alltid jobbigt någon liksom flyttar. Jag tycker livet handlar väldigt mycket om de dagliga aktiviteterna som man gör med andra, och det dagliga livet man har. Liksom, det vet man ju egentligen när man bara flyttar inom en stadsdel ibland. Så kanske man, jag tror att vi ibland gör vissa relationer också, vi är bara människor och vi vill umgås. Sen kan man ha många nära vänner som man delar minnen med, och man är lika varandra och sådär. Men ibland så är det ju också den här grejen att man bara sitter och kollar på TV med någon kompis hemma och sånt där. Och det kan ju göra med att den bor nära.
Så här, ja, så att, men verkligen. Men
så
verkligen.
Jag tror att jag kommer ihåg, det var någonstans på TV för några år sedan, om just hur vi svenskar tänker att det är så fint att ha några få nära vänner. Att vi liksom dömer lite grann att vårt liv ser ut som en så här tratt som man sätter på en flaska. Sen häller du i några bollar, och de som kommer där, de här tre första, liksom, det är de som är viktigast. Jag tycker man ska se på livet som att det är en bredd som allt annat, och vi har olika kvaliteter, och inte hålla på att göra så mycket hierarki mellan kompisar.
Försöker du säga att vi är utbytbara?
Nej, utan att vi är alla lika viktiga. Att man ska tänka att alla är lika viktiga.
Ja, men för någonting som det här får mig att tänka på är att det finns ju liksom, som jag bara insett under det senaste året, att det finns två olika typer av möten. Det finns ju möten med de här människorna.
Två olika typer av människor.
Nej, men två stora typer av möten. Och det är också mest för att det har blivit lättare på det digitala planet. Men att man kan träffa, att man kan ha ett möte med en människa som man kanske bara säger, men just nu så har vi ett väldigt meningsfullt möte. Vi kommer aldrig ses igen. Och att också acceptera det, att så här, vi träffas bara här och nu, och det är jättemeningsfullt, och det är ett väldigt fint ögonblick, men det behöver inte betyda sen att man är livslånga vänner.
Tänker inte ni att det är också väldigt kulturellt betingat? För jag får en känsla när du berättade det, att skulle man sitta i Sydamerika så berättar man om hela sitt liv för någon på bussen och sen hoppar av, och det var inte något mer med den dagen.
Nej.
Förstår jag menar, för att du har din historia.
Ja, men såklart, vi är ju extremt kulturellt programmerade.
Det är en italienare här en vecka som var så här.
Han är gränslös.
Nej, men på riktigt. Folk tycker att jag är pratglad. Och han bara, jag är en blyg person. Vad är avknappen? Men i hans maner är han blyg. Men sen när han väl bara prata så fanns det liksom inget stopp i. Och även så här, en gräns. Han bara, sa jag för mycket nu? Ja, men det skulle du tänkt på innan du började prata. Ska jag sitta och hålla koll på det? Du får väl tänka på dig själv. Det finns ju någonting praktiskt i det. Annars ville jag ta upp det var lite grann. Att, vad tycker ni, kära lyssnare? För nu sitter vi faktiskt med en liten decimerad grupp. Filip har flyttat.
Kristoffer
är inte här. Han sakta flyttade ut ur bögmuseet utan en stor grej. Och Mårten slutade. Vi har ju tagit in Anton som sagt, för några säsonger till. Men lite grann så här. Det är ju viktigt för oss att det blir hållbart att göra den här podden. Så att det inte bara är samma personer som gör den, och att vi ska kunna ha våra vanliga liv. Så att liksom, har ni förslag? Ska vi ta av, för här är ju en stor grej.
Vadå?
Vi har ju tagit vår egen vänskapscirkel för att det här typen av samtal ska vara det ska vara en låg tröskel in, och vi ska kunna komma nära till samtalet, nära på djupet.
Men det är väl inte det som är kvaliteten med en podd egentligen, tycker jag. Folk frågar ofta vad gör man en podd, och då kan jag tycka att det är väl den grejen, att det är så, att det är oproffsigt, det är pladdrigt, det är högt och lågt, det finns ingen dramaturgi, man är inte journalist.
Nej, men därför tänker jag typ så här, med det nära det då, att alla, hallå, vad tycker ni kära lyssnare? Ska vi ta in
din morsa?
Ska vi ta in någon av er? Ska vi ta in ytterligare en kompis från vår vänskapskrets? Det är bara kul att höra vad ni tänker att vi skulle behöva. Vi sitter ju här dag in och dag ut och pladdrar. Vi kanske inte alls har rätt. Så skriv gärna in och berätta vad ni tycker.
Jag gör gärna det.
Mig kan ni följa på @OlssonRobin på Instagram. Vad heter du, Johan?
Setdesigner Johan.
Och du, Micke?
@Kassarnovic.
Tack så jättemycket att ni lyssnar, och så hörs vi igen nästa vecka.
Hejdå!
Hejdå! Bögministeriet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.